Natten mot den 26 april 1986 går ett larmsamtal ut från kärnkraftverket Tjernobyl. En kärnreaktor har exploderat och härden ligger öppen.
Och det började strömma ut material och radioaktivt rakt ut till världsrymden.
Två personer omkommer omedelbart och många fler kommer senare dö av akuta strålskador.
Strålningsnivåerna är extremt höga. Det handlar om att det inte var där mer än sekunder nära så har man fått sådana stråldoser som är dödliga. Därför att hela reaktorhärden är öppen.
Men runt omkring kärnkraftverket tillåts livet pågå som vanligt.
Alltså det var varm dag, jättefin dag och det var massor med människor ute.
Det här är en historia om en katastrof som ingen trodde var möjlig.
Det kunde liksom inte hända, det kunde inte sprängas en sån reaktor.
Om politiker och vetenskapsmän som satte ideologi framför människoliv.
Vi var ju som ledda att vår teknik är bäst, så våra reaktorer kan inte bli förstörda eller som få något fel.
Och så är det en berättelse om de människor som inte ont anande befann sig mitt i stormens öga.
Som känner du var frisk luft, konstigt att det är så varmt. Och han sa, kanske det blir åskväder. Trycket, jag har som svårt att andas. För att jag har svårt att andas då.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om Tjernobyl. Historiens värsta kärnkraftsolycka. Mitt namn är Moa Larsson. Det är 1976 och sommaren håller på att övergå i höst. I den sovjetiska staden Odessa, belägen vid Svarta havet, är luften fortfarande varm. Människor flanerar längs strandpromenaden. Det är en sån dag som 17-åriga Natalia Storm förväntansfull stiger in genom dörrarna på Tekniska högskolan.
När jag sökte dit så jag var mest intresserad av forskning och undersökning. Det var som jag som kanske strävade efter hela tiden, forska. Varför är det så och så?
Så länge hon kan minnas har hon velat ta reda på hur saker funkar och haft funderingar kring rymden, existensen och hur allt hänger ihop.
Studera, det var jag intresserad. Jag var dit kanske efter att studera. För att sedan jag var liten så min viktigaste fråga var varför. Och alla mina släktingar var trött på mina varför. Varför, varför, varför. Alltså som jag sökte och sökte och grävt och grävt och ingen kunde svara varför. Kanske det är ordet kärna, kärnkraft, var mest lockande på omedvetet nivå. För att hela mitt liv sökte jag livets kärna.
Mer exakt vad det innebär att jobba som kärnkraftsingenjör, det vet Natalia till en början inte. Men snart kommer hon in i studierna och med ett år kvar till examen är hon helt säker på vad och vart hon vill.
Under den tid så var vi som tvungna söka jobb genast efter man får diplom. Och vissa ställen var väldigt attraktiva till oss, bland annat Tjernobyl, för att det var som mitt europeiska delen av landet, inte någonstans i Sibirien. Men Tjernobyl ville inte ta emot vem som helst. Så de kom därifrån och sökt de som var duktiga studerande, som var bra studerande, som var gift par.
Gifta par är prioriterade på Tjernobyl. De stannar längre på arbetsplatsen än singlar, resonerar man. Det får en tanke att gro inom Natalia. Hon har tur, tänker hon, som träffat en kille på utbildningen med liknande drömmar som hon. Det är en solig novemberdag 1980 som det unga paret stiger ut på de blanka golven i Odessas allra tjusigaste bröllopspalats.
Vi gifte oss, men vi visste inte att om vi blev utvalda eller inte. Så det var som 50-50.
Tjernobyl är ett enormt komplex av stål och betong, beläget i den sovjetiska delrepubliken Ukraina. Ett prestigeprojekt, tänkt att en dag bli det största kärnkraftverket i världen.
Så Tjernobyl, eller som Tjernobyl kärnkraftverk, var väldigt attraktiva för oss alla.
Efter några månaders väntan får de nygifta studenterna i Odessa svar på sin ansökan.
Vi var 100 personer och det utvald bara 4 par. Vi var bland annat. Så det var som vi hade tur. Vi var så lyckliga att vi fick arbetsplatser där.
För att förstå varför en tjänst på Tjernobyl kunde kännas som högsta vinsten för ett ungt par i Sovjetunionen behöver vi gå tillbaka i historien.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
1945 fäller en av världens två supermakter historiens första atombomb.
In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
De amerikanska bomberna över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki visar prov på atomens enorma destruktiva kraft. Men världen över ser man också teknikens andra potential. Att alstra enorma mängder ren energi. I Sovjetunionen som är härjat av krig och krisande ekonomi är förväntningarna enorma.
Slava nasha leninskaj partii!
Fattigdomen och varubristen ska förpassas till historien. Levnadsstandarden ska skjuta i höjden. Och det kommunistiska idealsamhället ska bli verklighet. En halvtimmes promenad från det nybyggda kärnkraftverket Tjernobyl anlägger man också en ny stad som får namnet Pripyat. Efter floden som flyter in till. I de nybyggda lägenheterna ska personalen på kärnkraftverket och deras familjer leva ett privilegierat liv.
Och själva staden var fantastisk. Det var rosor, rosor, rosor överallt och fin. Det var ung stad. Det började bygga på 70-tal. På slutet tror jag av 70-talet började bygga själva stan och massor med unga människor och jag vet inte, mycket ljus. Hela staden var så ljus.
I augusti 1981 stiger Natalia och hennes klasskamrater av på busstationen i Pripyat.
Den här känslan när vi kom dit första augusti, det kändes som så att när drömmen går i uppfyllelse och då går där och tycker wow. Och kanske som att svåra studier var som bakom och den är som nästan ett år med diplomarbete var bakom. Och du var fri från föräldrar. Att livet tar dig med famn. Som, så det allt var ju som riktigt fin start.
Om morgnarna promenerar Natalia till sin arbetsplats på turbinavdelningen med en bubblande känsla i kroppen.
Jag tänkte att hur jag är lycklig lottad att ha ett sånt arbete. För att nu visste jag att vi som producerar elektriskt till hela Ukraina eller till hela den här som området, så det var riktigt häftigt.
Efter ett år på Tjernobyl får det unga paret sitt första barn, en liten flicka med bruna ögon. Natalia drar barnvagn längs med de breda avenyerna, förbi lekplatserna, gräsmattorna och vidare längs floden, där vita kanalbåtar glider förbi. Det blir 1986. 2 månader innan livet i Pripyat förändras för alltid, upptäcker Natalia att hon väntar barn på nytt. Den växande familjen får flytta in i en större lägenhet.
Det var jättefin tvårummare, jättefin med stor kök, stor balkong.
Från balkongen ser man ut över stans breda huvudgata, kantad av alla de där rosenrabatterna.
Så, och vi köpt nya möbler från Tjeckien. Och jag minns jättefina, såna stora breda fåtöljer. Det var så bekväma. Allt tyckte jag var som toppen, som en ung människa kan drömma. Och allt var ju som serverat. Att man kom dit och allt var ju som bara njut av livet.
Men vad Natalia inte vet, där i början av 86, är att allt det där som bara serverats, lägenheten med den stora balkongen, rosenrabatterna och de där bekväma fåtöljerna, allt kommer täckas av radioaktivt damm, kontaminerat flera tusen år framåt. Under 70-talet har en politisk rörelse mot kärnkraft vuxit fram i västvärlden. Och 1979 hände något som får debatten att hetta till på allvar.
A breakdown in an atomic power plant in Pennsylvania today.
En härdsmälta på kärnkraftverket Three Mile Island i USA.
Is probably the worst nuclear reactor accident to date. There was no apparent serious contamination of workers, but a nuclear safety group said that radiation inside the plant.
Miljö- och fredsaktivister i Europa och USA går ut på gatorna i protest. Men i Sovjetunionen uppstår ingen kritisk debatt.
Alltså, Sovjetunionen var ju uppenbarligen ett väldigt slutet samhälle. Man berättade inte om olyckor generellt, man berättade inte om faror.
Där är Leif Moberg, tidigare strålskyddsexpert på Statens strålskyddsinstitut, som i många år arbetat med att studera Tjernobylolyckans konsekvenser. Enligt Leif innebar den sovjetiska statens auktoritära styre och kontroll av information inte bara ett demokratiskt problem utan också ett säkerhetsproblem på landets kärnkraftverk.
Problem man kan ha på en reaktor fördes vanligen inte vidare till någon annan reaktorsajt för att berätta att det här kan inträffa, det är bra att ni känner till det. Samtidigt ska man säga det att de som konstruerade den här reaktorn i Moskva, de menade hela tiden att det var inga problem. Det kunde inte hända en olycka helt enkelt.
Samma budskap trummas ut av landets politiska ledare. Risken för en härdsmälta är en på 10 000 år, slår Ukrainas energiminister fast i en intervju i februari 1986. Men tvärt emot den officiella retoriken så har det funnits varningsflaggor. Tecken på att den sovjetiska reaktorn av typen RBMK inte är helt ofelbar. Att den har en svaghet.
Den blir instabil lätt vid låga effekter.
Vid låga effekter kan reaktorn plötsligt skena.
Och problemet är då att när man ökar effekten vid låga effekter, då ökar ånghalten. Och den ånghalten leder sedan till ännu mer ökad effekt. Och ser man inte till att styra bort det med styrstavarna, då kan det gå väldigt snabbt.
Men det är det ingen på Tjernobyl som vet. Det blir den sista fredagen i april 1986. Det är en fin dag, nästan sommarvärme. I Pripyat ser man fram emot den 1 maj, arbetarrörelsens helgdag som firas i hela Sovjetunionen med blåsorkestrar och långa parader. I centrum står stans nya attraktion, ett pariserhjul med knallgula korgar, redo att invigas. På Tjernobyl är det som vilken dag som helst. Förutom att man ska utföra en sedan länge planerad översyn på en av reaktorerna.
Uppdraget var att göra en test.
Ett experiment för att undersöka möjligheten att generera reservel vid strömavbrott. För att simulera en verklig situation ska reaktorn köras på låg effekt. Vilket i sin tur kräver att det automatiska säkerhetssystemet kopplas bort.
På morgonen 25 april börjar nedstängningen av reaktorn genom att sänka effekten till halva 1500 megawatt termisk energi. Vid tvåtiden är det planerat att starta nedtagning till 700 megawatt, vilket är det effekt man ska göra testet vid.
Men testet måste skjutas upp. Det riskerar att bli elbrist i regionen och på Tjernobyl får man avvakta i väntan på besked.
Först Vid 11-tiden på kvällen får man klartecken, fortsätt med experimentet.
Vid det här laget har nattskiftet hunnit ta över. I kontrollrummet finns nu två unga operatörer som snabbt måste läsa in sig på testet. Det är den 32-årige skiftledaren Alexander Akimov och den 25-årige Leonid Toptonov som kommer hamna mitt i det drama som snart ska utspela sig. På plats finns också Anatoli Dyatlov, verkets vice chefsingenjör, som är känd bland personalen för sitt temperament och som senare kommer att klandras för sitt agerande den här kvällen. Klockan 12:30 på natten inleds testet.
Då börjar man gå ner till 700 megawatt, vilket är den effekt man ska använda under försöket.
Med Dyatlovs blick i nacken låter operatörerna kontrollstavarna sjunka ner i reaktorn. Men stavarna kommer för djupt och effekten rasar till bara 30 megawatt.
Det är inte bra. Då är man nere definitivt i de regioner då det är risk att köra reaktorn. Då riskerna ökar väldigt med tanke på reaktorns konstruktion. Då börjar man dra upp styrstavar för att höja effekten.
Ovetandes om att de är på väg att försätta reaktorn i ett extremt kritiskt tillstånd börjar operatörerna dra ut kontrollstavarna för att öka effekten. De lyckas få upp den till 200 megawatt. Men där tar det stopp.
Då är man i en situation där man måste välja. Ska vi göra testet eller ska vi avbryta och stänga ner reaktorn? Det kan man fortfarande göra då.
Vad som hände sen är inte helt klarlagt. De två operatörerna kommer upp i att de fick strikta order om att fullfölja testet. Medan deras chef Dyatlov hävdat att han inte ens befann sig i kontrollrummet. Men vad man vet är att reaktorn skenar. Att någon slänger sig på nödstoppet. Men att reaktorn är bortom kontroll. Det oundvikliga är satt i rörelse.
Och sen blir det en våldsam ökning av effekten. Ångexplosioner i vattnet som lyfte upp det stora betongblocket över reaktorn. Det stod på tvären och det började strömma ut material och radioaktiva ämnen rakt ut till världsrymden.
Jag var gravid och jag mådde illa.
I lägenheten med utsikt över centrum har Natalia vaknat och gått ut på balkongen.
Och jag bara som står där och har händerna på räcke.
Inom henne pickar ett litet hjärta, ett kommande syskon till hennes treåring. Nattluften är varm. Men känns ändå lätt att andas.
Vet du, i åskväder så det känns som friskt. Riktigt, riktigt frisk luft när det är mycket elektriskt i luften. Rent, någonting rent. Så var det under natten och det var väldigt tydligt. Och min man vaknade och kom efter mig och sa varför sover du? Eller frågade varför du sover du inte. Jag sa att jag har bara illamående och så som känner du var frisk luft. Konstigt att det är så varmt. Och han sa, kanske det blir åskväder. Och så går jag in sedan och så försöker sova, somna tillbaka.
Strax före 2:30 på natten går ett larmsamtal ut från Tjernobyl. Det är skiftledaren Akimov som ringer. Det brinner på reaktorbyggnadens tak, säger han. Skicka allt ni har. Ett par minuter senare anländer de första brandmännen, klädda i tunna overaller. Ur reaktorn strömmar ett blått, pulserande radioaktivt sken.
Strålningsnivåerna är extremt höga. Det handlar om att inte vara där mer än sekunder nära, så har man fått sådana stråldoser som är dödliga.
Snart kommer de första symptomen. Illamående, kräkningar och huvudvärk.
De gjorde ett fantastiskt jobb. De lyckades släcka bränderna där på några timmar. Men det innebar ju också att de blev sjuka, ett stort antal av dem.
Samtidigt som brandmännen förs till akuten har det blivit dags för dagpersonalen att gå på sitt pass. Oförberedda på vad som väntar. Att härden ligger öppen, att strålningsnivåerna är extrema och att deras kollegor har livshotande skador sitter de på bussen. En av dem är den då 27-årige reaktoroperatören Alexej Brius som ska gå på sitt skift på reaktorblock 4.
De första ögonblicken jag kom fullständigt chock.
Genom bussfönstret ser Alexej den svarta kratern i reaktorbyggnaden.
Jag förstod inte vad det var för någonting, vad är det vi skulle göra, varför var vi där.
Det är som en ond dröm. Men trots det stannar bussen och arbetarna kliver ut.
Men det var ingen som gått därifrån eller någonting, utan alla fortsatte gå till sina arbetsplatser.
Alexej går mot ingången till reaktorblock 4. Där inne är luften dimmig av ånga. Taket har rasat på vissa ställen och stora cementblock hänger i stålvajrar. När han stiger in i kontrollrummet för den demolerade reaktorn möts han av ett tiotal personer.
Alla stod och funderade hur de skulle kyla reaktor, hur man skulle få dit vatten. Det var helt okänt vad det var som orsakade olyckan.
I dörröppningen visar sig snart de två operatörerna från nattskiftet, Toptonov och Akimov, svettiga och bleka.
De kom precis från ett annat rum som är nära reaktorn. De försökte fixa vatten manuellt till reaktorn för att kyla reaktorn. Men de visade inga känslor.
Mätinstrumenten i kontrollrummet visar att strålningen är 1000 gånger starkare än den tillåtna maxdosen. Men trots det är det som att ingen förmår att ta in vad som faktiskt hänt. Att de är de sista att någonsin arbeta på Tjernobyls fjärde reaktor.
Det kunde liksom inte hända. Det kunde inte skadas på det sättet. Det kunde inte sprängas en sån reaktor. Så det tog en hel dag för oss att begripa allvaret av situationen. Och vi förstod samtidigt att det var vi som skulle ta tag i det. Det var vi medarbetarna som skulle lösa den situationen.
I Pripyat har stans invånare vaknat till en varm vårdag. I centrum rör sig lediga människor klädda i tunna sommarkläder. Det firas inte mindre än 3 bröllop i stan den här dagen.
Alltså det var varm dag, jättefin dag och det var massor med människor ute.
Också Natalia i centrum tillsammans med sin dotter.
Men det är just på gatan var jag förvånad för att jag har sett 2 militärklädda gubbar och de hade dosimetrar som i händerna och masker på sig och så for det bara som på varsin sida av vägen och mitt strålning och jag tänker för mig själv, jaha, det är 1 maj snart, så kan hända vi får en kommission från Kiev eller från Moskva som kommer hit, så det brukar som visa sig lite bättre. Så jag tänkte inte desto mer på dem där.
Men tillbaka i lägenheten kommer hennes man emot henne. Han säger att det hänt något på Tjernobyl. att de ska komma in och hålla fönstren stängda.
Och jag tyckte inte om hans ton att han säger så det, stäng av snabbt allting. Men han ville ens som diskutera så mycket, han sa bara, jag vet ingenting. Då jag frågade mig, vad kan det vara? Han sa, ska vi hitta på någonting? Vi måste vänta tills vi får information. Men vi var båda säkra att det är någonting enkelt för att våra reaktorer aldrig blir förstörda.
Vi skulle göra vårt jobb, lösa de här uppgifterna som vi hade framför oss.
Bland rasmassorna på Tjernobyl arbetar operatören Alexej och hans kollegor desperat. De vill till varje pris få igång vattenpumparna för att kyla reaktorn.
Så det var fullständig mobilisering av alla krafter. Så det var inte så mycket om känslor då.
Det är ett meningslöst uppdrag som kommer kosta flera liv. Men det vet de inte än.
För att verkligen inse det, för att reaktorn är skadad eller förstörd. För när man bara ser lite skador, man ser trasiga rör, pumpar, lite utrustning. Det tar tid.
Alexej springer genom de långa korridorerna. Efter att ha vistats nära reaktorn tappar han grepp om tiden.
När jag var tillbaka i kontrollrummet så var jag så förvånad att det hade bara gått en halvtimme. Men det kändes som att det var en hel arbetsdag som har gått, så kändes det för mig. Och jag vet inte om det har med strålningens effekter att göra eller om det bara är någon sån här psykologisk aspekt, det vet jag inte.
Plötsligt känner han sig så upprymd, så full av energi.
Jag kunde göra vad som helst, att jag bara gör vad som ska göras, att det finns inga hinder. Men sen tog det euforin slut, jag började må illa och de här vanliga symptom som man har när man utsatts för såna höga mängder av strålning.
Runt omkring honom faller kollegor ihop med brända ansikten. Det är ansikten som snart inte kommer finnas mer. Blickar som snart kommer slockna. Och det är nu som en insikt börjar ta form inom Alexej. Efter 4 timmar slår det honom med full kraft.
Reaktorn finns inte längre och det var ingen idé att fortsätta. Så då ger han min chef order att lämna arbetsplatsen. Och då var det han ensam som var kvar. Han var mycket dålig. Han hade kräkningar, illamående.
Kvar blir bara Alexej och hans kollega. Trots den akuta livsfaran får de inte lämna byggnaden. Det är tjänstemän i Moskva som ger order om att inte ge upp.
De ville att vi skulle fortsätta att kyla reaktorn med vatten. Även när vattnet var slut, de ville att vi skulle fortsätta med det. Även när det var helt uppenbart att det fanns ingen reaktor kvar.
Kanske är situationen svår att ta in för de som befinner sig så långt bort. Eller så beror det på det som framkommit i efterhand. Att Tjernobyls ledning inte vågat berätta för dem i Moskva hur illa situationen egentligen är. Men på plats står det nu helt klart att reaktorn är bortom räddning. Efter 8 timmar går Alexej av sitt pass utan att ha lyckats med sitt uppdrag. Han lämnar kontrollrummet som den sista verksamma operatören där någonsin. Samtidigt hemma hos Natalia och hennes man står middagen framdukad. Ett par vänner har kommit på besök. Barnen busar med familjens katt. En liten svart unge med vita tassar.
Vi satt åt och vi hade som kylskåp var proppfullt av mat för att det skulle vara 1 maj och vi skaffade så vi skulle kunna ha picknick på 1 maj. Så diskuterade kanske som vad ska vi göra på första maj. Det var som vanlig dag tyckte jag.
Men bara nästan. För genom fönstret ser de militärfordon passera och soldater med gasmasker som spolar asfalten med vatten. Och efter ett tag knackade på dörren.
Har vi fått jodtabletter? Jag kom som ett par, knackade på dörren och delade ut jodtabletter.
Jodtabletter är en åtgärd som sätts in vid kärntekniska olyckor för att minska risken för att drabbas av cancer i sköldkörteln. Men stämningen är fortsatt lugn runt middagsbordet.
Men då var vi som försökte som fundera och hitta på vad som har hänt, men då var ingen information. Så lämnades bara såna hemsysslor och vanliga samtal.
Och det kanske kan låta lite märkligt så här i efterhand. Men det säger nog också något om hur mäktig den sovjetiska propagandan faktiskt var.
Vi var ju som ledda att vår teknik är bäst, så våra reaktorer kan inte bli förstörda eller som få något fel. Nej, aldrig.
Det slår Natalia att hon kanske borde ringa hem till Odessa bara för att meddela att allt är lugnt. Hon lyfter luren och signalerna går fram. I andra änden hör hon sin mamma svara.
Och så sa jag bara mamma hej. Och så avbröts. Så sa jag oj, telefon slocknade. Så liksom, hörs ingenting. Inga signal alls.
I den stunden tror Natalia att det verkligen är tekniskt fel på telefonen. Att det är därför samtalet bryts. Hon vet inte att Pripyat är avskuret från omvärlden. Att telefonlinjerna är brutna. Och att vägarna ut ur stan är avspärrade.
Det kan hända att jag bara som lyckades ringa just då det stängde av alla telefoner. Så att det inte som sprids panik.
På Tjernobyl är tre reaktorer fortfarande i drift. Och de arbetare som är schemalagda måste gå till jobbet som vanligt. Så dagen därpå går Nataljas man på sitt skift. Medan Natalia och hennes dotter stannar i lägenheten.
Det kan hända att det var vid som en sån känsla när man inte kan påverka. Så man stänger av alla känslor och gör bara som ska göras.
Under morgonen driver radioaktiva moln in över Pripyat. I luften virvlar partiklar av strontium, cesium, plutonium och jod. Men ingen av de lokala tjänstemännen vill eller vågar fatta ett beslut om evakuering. Och det ska dröja till efter lunch, 36 timmar efter explosionen, innan ett meddelande går ut i högtalarna runt om i stan.
Внимание, внимание. Уважаемые товарищи. Городской совет народных депутатов.
Och de sa att husdjur ska vi lämna där ut och ta med sig vatten och mat till 3 dagar. Och passet, ingenting annat, som inga bagage.
Natalia prer ett par mackor och stoppar passet i handväskan. Kattungen, den med de vita tassarna, måste de lämna kvar.
Att bara till 3 dagar var vi som meningen att vi evakueras. Inte visste vi att det blir till resten av livet.
Med sin dotter i handen stiger hon på en av de bussar som väntar på gatan. Än så länge känner hon sig lugn. Men resan kommer ta en dramatisk vändning. Efter drygt en timme stannar de i ett samhälle söder om Pripyat. Här anses de befinna sig på säkert avstånd. Och här är det tänkt att de ska övernatta.
Invånare, stadens invånare, skulle ta emot oss. Och så vi gick ur bussen och de människorna stirrade på oss, vi stirrade på dem. Och det var riktigt skrämda att de måste ta in smutsiga människor in till deras hus. Och vad ska de göra med oss? Så det var chockade och vi var chockade. Så
Från bussen ropar chauffören att han vill ge sig av.
Jag hörde riktigt som hysterisk känsla i honom. Jag stannar inte här. Vad gör ni? Kommer ni in tillbaka? Eller jag ska få till Kiev. Kommer ni in eller som ska ni stanna er? Bestäm er. Och det var på något sätt det var bra, för att då fattade jag att jag vill inte stanna där.
Nu vill Natalia ta sig hem till sin familj och dessa. Det är en resa hon gjort många gånger förut. Men stressen och ångesten kommer eskalera.
Som spänningen växer, vet du, som i en actionfilm.
När de kliver in på centralstationen i Kiev har det blivit sent på eftermiddagen. Också här har man hört talas om en olycka. Och den stora ankomsthallen svämmar över av människor.
Det var panik. Det var som alla kassor. Jag vet inte om jag har sett så många människor samtidigt. Och alla försökte få biljetter och kanske få därifrån.
Natalia håller sin dotter hårt i handen.
Säkert var hon skrämd. Kan hända att hon kände allting, men hon var riktigt tyst.
Biljetten kostar 10 rubel, cirka 150 kronor. Men i det hastiga uppbrottet har Natalia inte fått med sig mer än ett par mynt.
Men jag tänkte att om jag går och talar med konduktör på tåget.
I trängseln får hon av en slump syn på en kollega, en bekant från Odessa, som ska med samma tåg.
Så hon sa att du behöver inte ha pengar, för att det finns KGB-gubbar som står där i kassorna. Så gå dit, ställ dig på sidan och jag bara sprang.
Tåget står redan på perrongen. Och för att vinna tid skyndar Natalia ensam mot kassorna, medan kollegan tar hennes dotter i handen och går mot tåget.
Och jag såg genast om det gubbar, för att det har sån speciell utseende KGB. Men så jag visade passet och han bara pekade mig som. Men jag fick biljetten och så sprang jag som en galning tillbaka.
Med biljetten i handen pressar sig Natalia genom havet av människor mot sin dotter som finns där borta på tåget. Plötsligt är det som att luftrören täpps igen.
För att det var ju som vi andades mera än ett dygn med radioaktiv damm. Så det var det som riktigt brände i bröstet och i halsen. Trycket, jag har så svårt att andas. För att jag har svårt att andas då. Men jag hoppar in till sista vagn och så tåget for. Så det var som sista sekund. Och jag satt på golvet, smutsiga golvet. Så jag satt där och försökte andas så jag ska som kan stiga upp och tro att faktiskt att jag i tåget och flickan här och vi far. Men det är som spänningen var enorm. Jag sa sedan eller fråga att vad ska jag göra om jag skulle inte hunnit.
För Natalia är det här ett ögonblick som kommer etsa sig fast. En plötslig insikt om att något hemskt inträffat och att livet aldrig mer blir sig likt.
För mig var det som den är kontroll, då man tappar kontroll över livet.
Tillsammans med sin dotter stiger Natalia in på sjukhuset i Odessa. Deras kläder slänger personalen i svarta sopsäckar som bärs bort med snabba steg. Alldeles nyss satt de där runt middagsbordet. Men i ett slag har allt förändrats. Av läkarna får Natalia veta att strålningen de utsatts för kan ge dem cancer. Och så säger läkarna något mer.
Att fostret tog på sig allt som jag tog allt som från mig. Så det
Läkarna säger att barnet i Nataljas mage absorberat mycket av den strålning som hon andats in i Pripyat.
Hon kan känna enorm tacksamhet att han offrade sig.
Och det är inte bara Natalia som råds till abort. Också tusentals andra kvinnor avslutar en önskad graviditet den här våren. Morgonen den 28 april, 2,5 dygn efter explosionen. Ur den öppna kratern bolmar svart, tjock rök. Det är grafit som brinner. Ett mineral bestående av kol som är omöjligt att släcka med vatten. Leif Moberg, strålskyddsexpert igen.
Man försökte ju stoppa den genom att hälla på olika former av sand, bly, bor och så vidare. Men inte stor framgång, det tror jag inte.
Radioaktiva partiklar sprids för vinden. Ut över åkermark, skogar och vidare ut i Europa. Ännu vet inte världen vad som hänt.
Det började alltså med att Statens strålskyddsinstitut och Kärnkraftsinspektionen i morse fick larm om förhöjd radioaktivitet vid kärnkraftverket i Forsmark.
När larmet går på Forsmark, norr om Uppsala, uppstår en förvirrad och orolig situation. 600 medarbetare evakueras från verket. Men ganska snart inser man att strålningen inte kommer från Forsmark.
Man har också fått rapporter från Finland som talar om att man där har uppmätt 5 gånger det normala bakgrundsvärdet. Enligt Strålskyddsinstitutet tyder sammansättningen i radioaktiviteten på att det inte rör sig om någon kärnvapensprängning utan snarare om ett utsläpp från något kärnkraftverk utomlands.
Vi tror väl att det kommer ifrån någonting i Sovjet.
Varför just Sovjet?
Man följer upp luftmassan som har kommit till vår släkt var den har varit 72 timmar bakåt i tiden.
I decennier har man i Sovjetunionen mörkat både olyckor och missförhållanden. Men så här 1986 har ett hopp om förändring oväntat dykt upp. Under ledordet glasnost, som betyder just öppenhet, vill landets nya ledare Mikhail Gorbachev skapa ett öppnare klimat. Men när Tjernobyl exploderar faller alla goda intentioner. Det blir 5 på eftermiddagen. Det har nu gått nästan 3 dygn sedan explosionen. Och Sverige och andra västeuropeiska länder kräver svar från Sovjet. Klockan 8 på kvällen blir pressen på den sovjetiska ledningen för stor.
Och här är Ekostudion. De sovjetiska myndigheterna har alltså ikväll medgivit att en större kärnkraftolycka har ägt rum i Sovjetunionen.
Närmare bestämt i staden Tjernobyl i republiken Ukraina. En regeringskommission har tillsatt, sägs det i meddelandet, liksom att hjälp ges till de drabbade.
Men tvärt emot vad de sovjetiska myndigheterna påstår så är situationen inte alls under kontroll. Faktum är att man står inför ett problem som saknar exempel i historien, som ingen tidigare behövt hantera och som ingen vet svaret på. Den öppna reaktorn är livsfarlig att gå nära och man vet inte vilka processer som pågår där inne.
Man mäter ju det man kan. Bland annat mäter man ju temperaturen i reaktorhärden och man ser att den ökar hela tiden. Och då är man rädd för att den blir så hög så att hela härden kan rinna ner och bryta igenom botten på systemet.
Där nere, under reaktorn, finns enorma vattentankar, så kallade kondensationsbassänger.
Och faran är då att när det når ner där, då får man nya ångexplosioner som kommer leda till nya stora utsläpp åtminstone ett antal mil från anläggningen.
Ett annat scenario är att härden tar sig ner i marken, ner till grundvattnet och ut i flodsystemet som rinner ut till Svarta havet.
Så skulle det påverka dricksvattentäkter och så vidare för många, många miljoner människor.
I luften som är disig av brandrök står nu kommissionens medlemmar. Den hastigt ihopsatta grupp forskare och tjänstemän som rest dit från Moskva. Det är upp till dem nu. Det är de som ska lösa det här. Och bland dem är det en person som kommer få en särskild betydelse i historien om Tjernobyl.
Den här Legasov, han kom ju med väldigt tidigt. Han var ju med i den första sovjetiska delegationen som åkte redan i princip samma dag ner. Och han var ju en framträdande figur där till stor del.
Valeri Legasov är en medelålders professor i kemi. Med bruna, tjockbågade glasögon och något av en höjdare inom den sovjetiska vetenskapsakademin.
Han var ju vice direktör på Kurchatov-institutet i Moskva, som är det stora institutet för kärnkraft så att säga, och kärnvapen också för den delen.
Только что пережив своё 50-летие, обратиться по существу к мемуарной какой-то части.
Det här är han. Причём hans riktiga röst.
Части трагической, во многом запутанной.
Легасов lever inte längre, men hans ord om olyckan finns bevarade. Tack vare hans vana att spela in sina tankar.
Redan under den första flygningen stod det klart att hela reaktorn var förstörd.
Det här är en översättning av Legasovs originalband.
Betongplattan som försluter reaktorn stod på högkant och på turbinhallens tak så låg det utspridda rester av grafitblock.
Графитовых блоков, либо целиковые, либо, так сказать, разрушенные.
Inne i kratern så glödde det röda fläckar. Och det var också rester av grafit.
Vid den här tiden är Legasov mitt uppe i en framgångsrik karriär. Som en av landets högst rankade vetenskapsmän tillhörande det sovjetiska samhällets absoluta toppskikt. I sitt hem på en av Moskvas finaste adresser umgås han och hans fru ofta med andra prominenta personer. Inte sällan med nära kopplingar till kommunistpartiet. När arbetet med kriskommissionen är avslutat förväntar sig Legasov att återgå till sitt vanliga liv. Men Tjernobyl kommer förändra honom på ett sätt han inte kan föreställa sig.
Men han är ju en intressant person, just det att han verkade ju förstå och säga saker som man inte fick säga riktigt.
Han var superduktig, han har gjort mycket för att han förstod faran och kanske en av de första vågade säga öppet hur farligt är det.
I ett försök att ta kontroll över situationen tar kommissionen till en rad olika åtgärder som alla involverar människor som riskerar livet. Operatörer som var där i kärnkraftverkets översvämmade källarplan för att tömma bassängerna på vatten. Eller gruvarbetare som gräver en tunnel in under reaktorn där man sprutar in iskallt flytande kväve för att förhindra att den bränner sig ner genom marken.
Det var ju också så att man fick ju vänta till grafiten i stort sett hade brunnit färdigt och det tog ett antal dagar.
Den 14 maj, nästan 3 veckor efter olyckan, tar en man med karaktäristiskt födelsemärke i pannan plats i den statliga tv-studion.
Dobrý večer, товарищи.
We were recently stricken by a disaster.
Det är landets högsta ledare Gorbatjov som först nu bryter tystnaden. Aldrig förr har en sovjetisk politiker offentligt bekräftat en större olycka.
Work at the damaged reactor, he said, has been heroic.
He told his fellow countrymen that the worst is now behind them. It has certainly taken Mr. Gorbachev a long time.
De radioaktiva utsläppen minskar. Härden har brunnit ut. Och det ser ut som att reaktorn kommer att kunna gjutas in i cement. Det värsta ligger bakom oss, i budskapet från landets ledare. Men för hundratusentals människor har konsekvenserna av katastrofen bara börjat.
Den tog jag därifrån. Som minne.
För att den var Natalia så... håller upp en liten bok med bilder från Pripyat.
Se, att den var utgiven 1986.
3 månader efter olyckan får hon och hennes man återvända till lägenheten en sista gång, klädda i skyddskläder.
Och när vi kom in till lägenheten så inte kunde jag gå igenom saker och ting. Jag bara satt och grät och tog bort masken och bara satt och grät. Och kunde inte göra någonting. Och dotter sedan frågade, hon var så ledsen att jag inte tog hennes dockor därifrån. Så jag sa, inte kunde vi ville inte heller ta därifrån.
Efter den hastiga evakueringen från Pripyat, framtidsstaden där de fick jobben som ingenjörer som de drömt om, lyckas inte paret komma överens om vad de ska göra härnäst.
Och så blev det skilda vägar, så skildes vi 1987. Nå, livet som kändes att livet var slut, fast att jag var 27 år. Med allt jag som förlorat arbete, familj och allt.
Sommaren som följer efter olyckan dör operatörer och brandmän som deltagit i släckningsarbetet de första dygnen en efter en. Nedbäddade i sjukhussängar bakom draperier av plast går de en grym död till mötes. Där kroppar och ansikten förvrids så mycket att de till slut blir oigenkännliga. Men mitt i all tragik finns en fråga som tränger sig på. Hur kunde haveriet hända? Fyra månader efter olyckan tar Valerij Legasov, kemiprofessorn från institutet i Moskva, plats i FN-skrapan i Wien. På en konferens hos FNs atomenergiorgan IAEA har Sovjetunionen lovat ta bladet från munnen. Förväntningarna är lågställda i omvärlden, men Legasovs presentation kommer att överraska alla.
De hade fått en programtid som var typ en halvtimme. Men Legasov som pratade, han pratade i nästan 5 timmar.
Inför hundratals experter inom kärnkraft och strålning går han igenom sin haverirapport. Han berättar hur reaktorn är konstruerad och vad som hände i systemet innan och under explosionerna.
Alltihopa berättade han, så folk var ju minst sagt överraskade. Det här hade man aldrig hört någon från Sovjet berätta om någonting som hade med kärnenergi eller kärnkraft att göra.
Dessutom kommer han med kritik mot att de sovjetiska reaktorerna är ensamma i världen om att sakna skyddande inneslutning i betong. När Legasov tystnar utbryter salen i en stående ovation. Men vad ingen vet är att Legasovs haverirapport på en punkt är ett beställningsjobb.
Hela skulden på personalen. Det var personalen som genom felhandlande av olika slag, bortkopplande av säkerhetssystem och allting, hade orsakat den här olyckan. Han fick helt enkelt inte säga annat än den officiella synen.
De verkliga orsakerna till olyckan, som rymmer mer än bara personalens agerande, gör den sovjetiska ledningen sitt bästa för att mörka.
I Sovjet har nu domarna fallit mot de ansvariga för världens hittills värsta kärnkraftsolycka i Tjernobyl för 15 månader sedan.
Имеете ли вы государственные награды?
Да, медаль.
Образование какое вы имеете?
Высший инженер-физик.
På den sovjetiska statens film från rättssalen syns 3 dämpade män. Det är Tjernobyls före detta direktör, hans närmaste medarbetare, samt verkets vice chefsingenjör Anatoli Dyatlov, den enda i kontrollrummet som överlevde.
Dyatlov Anatoli Stepanovich, срокom на 10 лет в исправительной трудовой колонии.
Att explosionen hade andra orsaker är något som Dyatlov försöker få fram där i rättssalen.
Jag считаю действо.
Подсудимый Дятлов, вы очевидно не поняли вопроса.
Innan han avbryts av domaren.
Мы ваши показания очень подробно заслушаем. А сейчас коротко скажите, пожалуйста.
В этой части, поскольку погибли люди,
Med uttryckslösa ansikten lyssnar de när domaren meddelar sitt beslut.
Sроком на 10 лет в исправительной трудовой колонии общего режима.
10 år i arbetsläger för maktmissbruk och brott mot säkerhetsföreskrifterna.
Фомину Николаю Максимовичу сроком на 10 лет в исправительной трудовой колонии общего режима.
Och för att försäkra sig om att den officiella förklaringen till olyckan förblir intakt tar säkerhetstjänsten KGB till en av sina väl beprövade metoder.
Det var en 3 sidor lång dokument.
Operatören Alexej befinner sig i Kiev när säkerhetstjänsten kontaktar honom med ett sekretessavtal.
Han berättade att alla andra redan skrivit under. Och den första punkten, det tycker jag är det viktigaste kanske, att jag inte får uttala mig om egentliga orsaker av olyckan.
När Valerij Legasov, kemiprofessorn som nu är känd över hela världen, återvänder till sin arbetsplats på institutet i Moskva är det som en förändrad person. De höga stråldoserna har tagit på hans fysiska hälsa. Men arbetet med kommissionen har också gett psykiska besvär.
Han mådde ju inte så bra där uppenbarligen av alltihopa, för han såg ju också vad som var fel. Han berättade ju inte hela sanningen i Wien, han berättade den som han måste berätta.
I hemlighet har han börjat dokumentera sin egentliga uppfattning att både politiker och vetenskapsmän struntat i kända risker i jakten på ekonomiska resultat. Och att den sovjetiska industrin med sina stora brister är en tickande bomb. Och han blir allt mer upptagen av tanken på nästa stora olycka.
Jag är säker på att det kommer explodera igen. Snart.
Ett utdrag från Legasovs många inspelningar.
Nästa kärnkraftsolycka, den kommer att ske i den armeniska anläggningen. Och hela Armenien kommer att påverkas. Eller så sker det i Bulgarien, eller i Leningrad. Men jag är säker på att det kommer hända någonting igen. Och det värsta är att allt redan är känt, men att inget görs.
Man uppskattade ju inte honom i Moskva efteråt, det kan man säga.
Legasovs ord kommer så småningom nå allmänheten. Men innan dess kommer hans liv ta en tragisk vändning.
Men han var modig. Han var en av dem som vågade ta sig till och berätta till hela världen. För att han kanske sett att hur många det påverkar i slutändan. Han var superklok. Otrolig människa. Så, men varför tog han livet av sig vet jag inte.
I april 1988 hittas Legasov död i sitt arbetsrum. Det finns inget brev, men däremot de där kassetterna, en hel serie som börjar så här.
Думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возраст, в котором я сейчас.
Jag har kommit till en del av mitt liv då jag måste påbörja mina memoarer. Och det är en tragisk
части трагической,
förvirrande,
во многом запутанный,
obegriplig del
и непонятный. Но произошли такие события.
Men så hände också något som involverat så många människor och så motstridiga intressen.
Различных толкований.
Och där det finns så många olika tolkningar.
Что произошло, как произошло?
Att jag ser det som min plikt att berätta vad jag vet, vad jag sett och hur jag förstår det som hänt.
Det som jag vet, как понимаю, как видел происходящее событие. 26 апреля.
Banden är tillägnade en vän till Legasov som är redaktör på Sovjets största dagstidning Pravda och som publicerar en stor artikel baserad på det inspelade materialet. Där finns Legasovs syn på olyckan, men också en nyhet, en sensationell uppgift som sätter skuldfrågan kring olyckan i ett nytt ljus. Att en incident redan 10 år tidigare visat att reaktortypen RBMK hade allvarliga problem.
Men det var bara en liten del av reaktorn då som hade gått fel. Men de hade sett precis de här effekterna.
Det var i Leningrad 1975 som det uppdagades att reaktorn kunde bli instabil vid låga effekter. Men också att nödstoppet inte fungerade som det skulle. Att det tvärtom kunde få effekten att rusa.
Men det var inte någonting som man sen förde vidare till andra anläggningar av samma slag. Däremot så öppnade man upp och rensade och gjorde rent allting och sen fortsatte man att köra den reaktorn.
1992 kommer FNs atomenergiorgan IAEA med en ny uppdaterad haverirapport om olyckan på Tjernobyl. Operatörerna begick allvarliga misstag som att stänga av säkerhetssystemet inför testet. Men olyckan, konstaterar man, orsakades till stor del av den felaktiga reaktordesignen som inte var känd av personalen. Hade de haft korrekt information hade olyckan kanske kunnat undvikas. Tjernobyl är historiens värsta kärnkraftsolycka och har blivit den stora symbolen för kärnkraftens risker. Men olyckans långsiktiga skadeverkningar på människors hälsa har varit både omtvistade och präglade av stor osäkerhet. Leif Moberg, strålskyddsexpert igen.
Om man får en cancersjukdom så kan man aldrig i princip säga vad var det som startade den här. Det går inte, och det finns ingen indikator i kroppen som talar om att den här cancern började på grund av att jag fick en stråldos då eller då. Det innebär det att på individnivå kan man inte säga någonting. Så vad som återstår det är att titta på stora befolkningsgrupper och se, sker en förändring i cancerpanoramat? Om det gör det, då måste man tänka igenom alla tänkbara faktorer som kan vara orsaken till det. Då kommer man fram till att det är svårt att se någon sån cancerökning som skulle kunna relateras till utsläppen från Tjernobyl.
Enligt FNs vetenskapliga strålningskommitté omkom 2 personer omedelbart när reaktorn exploderade. 134 människor drabbades av strålsjuka och av dem avled 28 personer månaderna efter olyckan. Den enda cancerform som forskare kunnat koppla till olyckan är en kraftig ökning av cancer i sköldkörteln.
Varav ett fåtal, då pratar jag om 10 så kan ha avlidit av det hela, för sköldkörtelcancer är en sjukdom man kan hantera och bota och så att säga klara av så man kan leva resten av livet.
På en punkt är forskningen tydlig. Tjernobylolyckan har gett upphov till ett stort psykiskt lidande hos befolkningen i regionen runt Tjernobyl.
Och för dem har det ju varit strålningen som har varit orsaken. Och det kan man ju säga att indirekt har det varit det, men det är inte det som har gjort dem sjuka. Utan det man hävdar i de här stora intervjuerna, det är psykosociala sjukdomar av olika slag. Alltså man har blivit sjuk därför att man oroar sig, därför att man inte får reda på rätt saker, därför och så vidare.
Den förbjudna zonen runt Tjernobyl har övertagits av naturen. Pripyat har slukats av sly. Parishjulet, som aldrig hann invigas, står övergivet och lägenheterna har sedan länge plundrats på allt av värde. När den ukrainska staten 2010 öppnar upp för besökare är det många som vill turista i den övergivna stan.
Det här är en gammal mataffär.
Jävlar.
Ja, hur sjukt är inte. Och det som vi gick förbi där, det var en bank.
Ja, en bink.
Ja.
Hur går det med radiation då?
Det är långt här faktiskt. Oh, här det är en gammal, kolla, här är en skärk.
Wow, the fuck.
Runt den havererade reaktorn står sedan 2019 en jättelik silverfärgad hangar. Den beräknas ha kostat över 14 miljarder kronor och ska hålla i 100 år.
100 år är en ganska lång tid ändå när man ska börja demontera. För då kan man ju planera, man kan tänka hur man ska göra, man kan ha skyddsutrustning på rätt sätt och så vidare. Va? Och sen ska man då föra det till olika former av slutförvar för att deponera det hela.
Men i februari 2022 får turismen i zonen och arbetet i sarkofagen ett abrupt slut.
Russia is still building up its forces, parading its potential near Ukraine's border.
Längs den ukrainska gränsen har Ryssland mobiliserat sin armé. Och stämningen är så hotfull att många befarar att ett krig är nära. När de ryska trupperna korsar gränsen intar de Tjernobyl samma dag. Personalen på det numera stängda kärnkraftverket, som bara får befinna sig i den kontaminerade zonen ett par dagar i taget, blir nu kvar som fångar i mer än 6 veckor.
Triggering concerns about the potential for a major radiation leak.
För många blir det en insikt att också kärnkraftverk kan hamna mitt i ett brinnande krig.
Spelar gick det bra? Mm.
Det är länge sedan nu. Sen Natalia flyttade till Finland, till ett rött hus med utsikt över åkrar och björkar. I Finland gifte Natalia om sig och så födde hon ett barn, en son. En kort promenad bort bor hennes dotter med sin familj. För ett par år sedan påbörjade Natalia ett bokprojekt om sin historia. Men att skriva om minnena visade sig svårt.
När jag började som skriva bara lite om den är... så blev jag sedan utbränd. Och tänk att hur många år har gått och man ändå... Då du frågar vad jag känner i kroppen, exakt samma känsla. Den stressen.
Och den där stressen av att allt man tar för givet en dag plötsligt kan försvinna. Den har liksom kokats ner i det där ögonblicket. Där i trängseln på järnvägsstationen i Kiev.
Jag förstår inte varför är det som... Mer försvinner det helt och hållet, kanske inte. Så jag vill slippa den.
På Tjernobyl togs de 3 resterande reaktorerna i drift kort efter olyckan. Och av Nataljas gamla kollegor var det många som stannade kvar på arbetsplatsen och flyttade till en nybyggd stad strax utanför den förbjudna zonen. En av dem var hennes exman. Och att de gick skilda vägar berodde bland annat på det. Att han ville bo kvar i närheten av platsen för den stora katastrofen. Och pendla till Tjernobyl.
Och så sa jag att jag inte är beredd att flytta tillbaka till Sonera, till kärnkraft. Så han sa mig, jag är utbildad kärnkraftingenjör så jag måste. Jag sa, jag är också utbildad ingenjör men jag måste inte. Jag känner inte att jag måste. Så jag ska försöka göra annat.
I sitt nya hemland där Natalia lärde sig svenska har hon bland annat utbildat sig till coach, jobbat på café och lett kurser i porslinsmålning och andra hantverk. Sen sommaren 86 har hon aldrig återvänt till Pripyat. Men ibland har frågan kommit på tal.
Jo. Min son var intresserad. Han föddes i Finland så han var varit där så han skulle väl som se. Men egentligen som för min del, det som sån förflutna så kanske jag vill inte gräva upp igen. Men för honom är intressant.
Du har hört P3 dokumentär om Tjernobyl av och med mig, Moa Larsson. Ljudtekniker, Mikael Prodin. Exekutivproducent på Sveriges Radio var Jon Jordås. Intervjun med Alexej Brios tolkades från ryska av Dmitri Makarov. Och det är hans röst som hörs i programmet. Inläsning gjordes av David Bok. Och klippen är hämtade från Sveriges Radio, NBC News, ABC News, BBC- och YouTube-kanalen Random Making Movies. Dokumentären är en produktion av Ljudbang och är publicerad 2023.